Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och
Smurf.
Gud vad roligt, vi smurfar. Då får du säga.
Hej och välkomna till podden Inte din morsa. Vi smurfar på.
Men kom du ihåg hur viktigt sånt där var när man var liten? Eller det är ju det fortfarande, och så Frans och Bubbo. Det är liksom så stort att få smurfa.
Man kunde ju hålla på en hel dag med att smurfa varandra.
Ja.
Och freeze. Vi hade någon så här smurf, och då fick man ju såklart vara tyst då tills någon annan typ godkände. Men sen var det också att man skulle stå stilla. Det var ju som en lätt tortyrmetod alltså för ett barn. Va? Jag kommer inte ihåg exakt i vilket sammanhang vi hade någon... Ja, men allt det där handlar ju egentligen om utforskandet, om så här, vem som är en ledare och vem som klarar av att förhålla sig till då uppgjorda överenskommelser som egentligen inte rimmar med så här, behov eller verklighet. Att göra knäppa grejer. Alltså mycket av barns lek går ju ut på det. Vilket ju är så här, för fan vad jag tycker att det är poänglöst i vuxen ålder. Jag kan liksom inte motivera mig att göra saker som inte har någon nyttoaspekt.
Det är därför jag har så svårt att läsa romaner som är fiktiva. Men kom du ihåg världens bästa barn, svenska barnbok och barnserie genom tiderna? Den vita stenen av Maria Gripe. Eller var den av Maria Gripe också förresten? Eller var det bara Tordiven flyger över skymtningen? Den vita stenen. Det var ju Hampus Sofia. Lågmäld flicka möter busig ADHD-pojke. Nej, den är baserad på Gunnel Lindes barnbok, Den vita stenen.
Det var Julia Hede och Ulf Hasseltorp. Och det är oklart varför jag kommer ihåg den här. Men den här, och du också, för den här visades ju 1973.
Precis, vi ska lyssna lite här på introt. Kommer du ihåg den här låten, älskling? Då cyklar, då ser man Fia Sand, hur hon... Då ser man Fias hand, hur hon smeker den här vita stenen. Och jag vet inte hur många sådana vita stenar som jag har letat efter i mitt liv. Och jag gör precis som Fia gör här i introfilmen. Man tar den mot ansiktet så här, för att den är helt, helt, helt perfekt. Den perfekta vita stenen. Och den då som lyckades genomföra uppdraget fick ha den vita stenen. Och det har ju Netflix-serien också. Det är en liten rip-off på den här med En kärlek och anarki av Lisa Langstedt. Har du sett den?
Nej.
Nej, men den har ju blivit jätteuppmärksammad på Netflix. Och nu kommer en annan del. Nu kommer liksom säsong 2. Den kom 2020. Och den handlar om Sofie då, som är så här... Ja, men superkarriärista liksom. En sån här konsult, tvåbarnsmamma. Och sen så får hon då en uppgift att hon ska så här modernisera ett gammalt anrikt bokförlag. Och då träffar hon, så här, det finns en så här IT-tekniker som heter Max. Och då börjar de leka den här leken då, att utmana varandra att göra saker som ifrågasätts, kan man säga då. Ja, men så här, i sociala normer. Och det börjar såklart superoskyldigt och lite roligt. Och sen blir det då liksom... Ja, men du vet, konsekvenser så att säga. Och då har hon ett läppstift liksom. Så att den som gör de här grejerna, allt från att gå naken på bokmässan till att liksom, ja du fattar. Sen börjar de ligga med varandra hit och dit. Svinbra!
Underbart, ja. Uppfriskande. Det görs mycket bra svenska serier nu.
Ja, ja.
Och mycket som är lite så kritiskt omtalat. Jag har ju liksom varit så fullt upptagen med This Is Us. Men nu har jag också varit fullt upptagen med en annan då. Amazon Prime Video-produktion som heter Miss Maisel. Mrs. Maisel.
Mm-hmm.
Så att jag, du vet, när man är inne i en serie, då har jag i alla fall svårt att kasta mig in i något annat. Jag kan typ inte se något annat då. Så att nu är den slut. Så nu har jag så att säga gjort plats för nytt.
Jaha, men då kan du kan ju kolla på den. Och i en
och
scen...
Clark blir ju också Olofsson såklart.
Ja, men...
Nu tänkte jag se med grabbarna, för det är ändå liksom en historisk händelse som är rätt intressant att prata om, med Stockholmssyndromet och ja, Norma Storms-dramat. Ja, men det...
Ja, men då, jag har sett ett par avsnitt och det är extremt underhållande, men det är ju liksom så mycket hittepå.
Ja, men det har jag också fått också. Och att det är så här... Ett visst romantiserande av den här kåkfararen och liksom dels årtiondet liksom.
Ja.
Mycket så här hippiefrisyrer och mustascher. Jonas Åkerlund har ju gottat loss i rekvisita och scenografi och kostym och mask, om jag inte har missuppfattat allt. Men sen också att det är något förskönande också, som jag vet att jag läste av Gunilla Brodrich. Clark hade aldrig kommit innanför mina trosor, att Alida Moberg spelar ju den journalist som sen liksom verkar vara den enda som inte går på hans manipulationer och hans liksom psykopatbeteende typ. Och då skriver hon avslutningsvis att hon hade varit som henne. Han hade aldrig kommit innanför mina trosor med det där jävla skitbeteendet. Men jag ska kolla på den. Spännande. Mm. Och du, jag ska också kolla på Kärlek och anarki. Mm, det låter jäkligt spännande. Lisa Langstedt, inte hon... vad har hon gjort? Har inte hon gjort...
hon har gjort Euphoria, Hotel.
Ja.
Men hon har varit mycket om sig kring sig. Hon är ju
grym. Men det känns... Ja, hon är grym. Ja, gud, pepp. Ja.
Men det finns i alla fall en scen då en scen i Kärlekarna i krig där Max, som han heter, den här unga it-teckningen, han ska vara på en släktträff. Hans pappa Göran då fyller år, och då ska Sofie visa sig naken, då har Sofie sagt att du ska visa dig naken för hela släkten. Så när släkten då ska ställas upp i fotografering, då kommer Max ut naken och ställer sig liksom bland pappa och småsyskon och kusiner, och ja, då kommer Max ut och säger så här: jaha, tjena tjena, är det här ska fotograferas, eller jag antar att det är någon slags placering man ska förhålla sig till. Och liksom alla släktingar är så här typ svinchockade. Och då blev det ett himla halabaloo för om snoppen då. Som vanligt så ska allt spekuleras i, var det skådespelaren snopp? och det var
ju... Eller var den attrapp?
Ja, det var en attrapp då. Det är alltid liksom bra dasar i såna här naken scener. Det måste man ju säga. Det känns liksom oftast lite too good to be true. Och även denna gång, då har han visat en liten bild då med liksom attrappen då, dasen som ligger i en liten flyttlåda.
Men jag förstår liksom inte logiken med det. Det är så här, jag kan ju förstå som skådespelare att man kan känna sig exponerad i onödan. Men... kan man inte, alltså, varför måste man filma liksom ett könsorgan för att få tittaren att förstå att man är naken? Tror du det jag menar? Vad är det för fel? Det kan jag tycka är så underbart med kvinnliga regissörer som ofta filmar liksom samlag, så att skådespelarna inte behöver känna sig så jävla nakna, och de filmar liksom kvinnors då upplevelser under en sexakt är väldigt annorlunda gestaltande beroende på om det är en kvinnlig regissör och manusförfattare än om det är en man, upplever jag i alla fall. Alltså, och där tänker jag också att så här, måste vi se hans kuk där?
Ja, men alltså...
eller hans attrapp?
Ja, men grejen är att det roliga är att det är så ganska pryd liksom släkt. Det är så här, en småstad, och sen ska det ta sig, ja, han fyller år och det ska med barn och farmor och farfar, alla ska vara med, och så kommer han ut helt naken och säger okej, vad ska jag stå då? Och de blir så här superchockade eftersom utmaningarna blir
såklart. Jo, men
det såklart...
fattar jag ju, men då kan man väl vända kameran mot de chockade släktingarna för att vi som tittare då ska förstå att han är naken och att det är chockartat. Inte fan behöver man zooma in hans penisattrapp.
Men...
eller då tänker jag att poängen hos regissören är att man även vill då chocka
såklart
sin publik. För att det måste jag säga, kommer du ihåg Gräns?
Ja, ja, ja.
Den filmen handlar ju om troll.
Precis. Och någon form av väsen.
Nu är det spoiler alert för er som inte har sett den. Men det kvinnliga trollet har ju då en penis, kan man säga. Eller ett organ som ju inte är att likna vid en vagina. Eller inte ens en penis heller. Men det är liksom, det är kvinnotrollet som penetrerar mannen. Och det här könsorganet exponeras ju i detalj, det är närbild. Och filmen var ju från 11 år, om inte jag missminner mig. Men jag var ju på den med mina barn. Och de var ju liksom så här för evigt, typ, de är för evigt traumatiserade av det här trollsexet.
Jaha.
Alltså, kommer du ihåg trollsexet?
Ja, men jag vet, det var så länge sedan.
Det är jävla gross. Ja. Alltså, det är sjukt, den typen av sex som... troll har då, enligt manusförfattare.
Enligt John Bowers.
Man bara, alltså, det är också, tycker jag, väldigt roligt att det är vad heter han, Jonas Leivide.
Ja, precis.
Anqvist, som har skrivit den. Och det är väl en novell, tror jag, från början. Men jag vet inte om han har skrivit, men att man då så ingående ska in och
man kanske
grotta om trollsex.
Man kanske ska visa att det är så här, att det är djuriskt, att det är så här, att det är köttigt, och liksom man bryr sig inte så mycket om tidens liksom tand med trosor och och glans. Jag vet inte, men...
Jag vet inte vad det hade för funktion mer än att chocka. För jag menar att två troll vill reproducera sig och det föds en trollunge. Det kan jag liksom köpa hela sagan. Men här var det ju så... Det var ju liksom... Det var strålkastarljus på själva trollkönet. Det var ju som en porrfilm egentligen. Och påsättningen. Men med tanke på då att det var definitivt att trappor och så... Så hade det liksom inte klippts bort. Utan man ansåg väl då som kreatör att det här var jävligt nödvändigt för verket. I don't know.
Jo, jag svarade inte det här. Bara,
why? Mer en sån chockeffekt liksom. Och sen handlar ju inte... Den är ju otroligt vacker hela den. Alltså det är en av mina stora filmupplevelser under förra... Alltså under 2000-talet måste jag säga. Gräns.
Ja, den är någonting väldigt annorlunda måste jag säga.
Ja, den är något helt annorlunda. Samtidigt som det verkligen är en saga och den har en sån tydlig dramaturgisk båge om ont och gott. Och, den är underbar.
Jag tänker berätta klart här nu.
Ja, berätta klart. Ja. Jag vill just skitsamma gräns. Återkom till penistrappan.
Ja, det viktiga för att det är det som är viktigt. Inte trollknullet. Nej, men alltså, då stöper man den här penisen då. Liksom av silikon. Och det är som ett fodral, liksom ett skal som träs då. Man träder den på den riktiga penisen.
Och då, ja. Så, liksom, du pratar ändå med en skådespelarfru.
Precis. Har Micke haft en sån här kukatrappa?
Ja, han har ju knullat hjärnet i Sex Education.
Just det. För det står så här att den befinner sig i ett höllighet och där allt från ollon till basen är supertunt. Så hänger den och beter sig att trappen som en riktig penis med samma tyngd.
Mm.
Ja, så det ser jävligt naturligt ut. Men då måste jag ställa mig frågan. Hon menar på att många, hon som har gjort den här penisattrappen, Daniela Mangrelli, hon berättar att, liksom att för Dagens Nyheter, ska vi säga, att många då väldigt erfarna skådespelare inte har något problem med att visa sig nakna och tycker att det är lite bökigt att använda den här trapp. Så liksom att det är väldigt individuellt om man vill ha det. Det ser väldigt naturligt ut, men varför ska man ha det då? Vad är syftet med en fejkpenis? Då säger hon att det är av bekvämlighetsskäl att inte behöva visa sig helt naken. Men också att allt möjligt kan hända när man ska filma. Att det är ett stressmoment när det är en egna penis som visas. Om den skulle dra ihop sig kyl eller man råkar få ståndis. Även om man hela tiden tänker att man inte ska få det. Och då läste jag på lite. Och då har jag hört att det är en myt det där. Att man tänker att man inte ska få stånd. Alltså nu menar jag inte när man är 17. Men när man är liksom en man. Att man kan inte så här, tänka till sig ett inte stånd. Förstår du? Men jag vet inte. Men har Micke en sån trapp i Sex Education?
Nej, men där exponerar man inte kön. Man förstår ju att folk har sex ändå. Och det är det jag menar. Att jag tänker att vägen att gå... Jag tycker att det här är en sjukt intressant filosofisk diskussion. För att jag vet ju när Micke gjorde Anna Odell-filmen. Han ska ju sätta på lite olika personer där. Bland annat Vera Vitali. Jag kommer ihåg att jag... kände så starkt då när han spelade in den filmen. För då hade ju Anna Odell då liksom en researchvända inför den här filmen. Där hon hade på förslag att hon skulle sätta på honom med en strap-on.
Just det.
Och filma det. Alltså det var så här. Och då började vi diskutera. Men han tackade ju såklart nej till det. Och kände så här: for what? Alltså ska det här in i filmen? Har det här en betydelse för verket? Och varför då? Kan vi kan vi ha en attrapp då? Eller kan vi liksom, hur ska vi få det här att... Man kan ju, det är ju det som är skådespelarens hela funktion och professionalitet att kunna spela det här utan att man behöver visa en dissekerande närbild på könet. Alltså man kan spela sex från en vinkel där man inte behöver se kön, men ändå så förstår man hur könet bultar, om du förstår mig rätt. Så jag tycker liksom att den här enorma närbildsfixeringen är helt onödig. Jag behöver inte det för att jag ska uppleva den erotiska stämningen.
Nej, det håller jag med om.
Jag tycker det är extremt onödigt. Och då är det väl typ bara för att chocka eller skapa någon slags...
Såklart.
Nakenchock. Naken Janne-chock. Men det tyckte jag i alla fall var väldigt integritetskränkande. Och jag var så här, hur fan kan du låta liksom en regissör sitta och bestämma hur du ska visa ditt kön? Och det här var ju ganska... i samband med MeToo och att kvinnliga skådespelare såklart i mäns regi och i manligt manusförfattare har objektifierats på ett jävligt sjukt sätt och bara förväntats liksom spela nakna och bara vara bekväma med att ligga liksom, och ha en sexscen när det är massa filmarbetare som springer runt bredvid dem och sådär. Mm. Så allt det där har ju verkligen reglerats efter MeToo.
Mm.
Man skriver tydliga avtal, man har liksom, när Micke spelar Sex Education så är det ett avtal att han inte får liksom använda tunga i kyssscener. Alltså det finns jättestrikt reglerat hur sexscener ska gå till. Var, alltså vilka som ska befinna sig på platsen, alltså såhär, de har helt enkelt varit tvungna att se över det här som tidigare har varit helt oreglerat och där kvinnliga skådespelare men även manliga skådespelare har liksom blivit faktiskt, skulle jag säga, övergreppade i sin profession.
Ja, jag fattar.
Att såhär, nu ska du bajsa på din kollega.
Mm.
Bara, det tillhör mitt verk här.
Aha, gör det själv. Okay.
Gör det själv då.
Ja, men det är det jag menar. Det har varit såhär, mästarens idéer har liksom varit oemotsagda alltid.
Ja, men tänk såhär, när de spelar in Sodom och Gomorra och alla de här sjuka liksom, när det verkligen är såhär, ställ och pissa på honom. Eller typ när man, jag tänkte så mycket på det när jag såg Tim Roth-filmen, sin regidebut, som heter Naked, som handlar om ett incestdrama. Och det visar ju sig sen, 2016 så kom Tim Roth ut då som incestöverlevare. Och den här filmen är ju så här, alltså den är så vidrig, för det handlar om en familj, de är katolska, de lever på Irland och pappan kör lite halvt så här fritzelstämning liksom. Mm. Att så här, han deklarerar då för sina barn vad som är normalt och han inbillar då bland annat sin egen dotter att han ska liksom sätta på henne. Och med henne så krävs det analsex för vaginan är det för hans fru. Han ligger bara med sin fru. Och det här är så här, det här är så initierat liksom. Det är så mycket kring så här könet och exakta sexpositioner. Han sätter bara på sin dotter bakifrån i röven helt enkelt. Det är så smärtsa. Alltså den här filmen, den är typ traumatiserande att se. Man vill att det ska vara en röd varningstriangel på den, för den är supertriggande. Alltså jag skulle aldrig rekommendera någon som har sexuella trauman i bagaget att se den här filmen, för jag minns att jag mådde dåligt i flera veckor efter den. Även Priest var ju en sån film. De här var liksom lite på modet så här, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Man bara, du vet, så här filmupplevelser som man går ut och bara är så här, man känner typ hopplösheten
som vinner
bara. Mm. Alltså, gud, vad
verkligen
är
triggerfilmer. Jag kommer ihåg att jag kände det också med Breaking the Waves. Att jag var så här, kände så här, jag hade ingen aning vad jag skulle se. Jag tänkte, Breaking the Waves, ja men okej, Skarsgård. Och, det blev lite roligt liksom. Och hur jag så sakta men säkert typ maldes ner. Alltså det är nästan så att man kan bli självmordsbenägen av att se en film. Till slut så bara ställde jag mig upp och gick ut därifrån. Jag klarade liksom inte av det där mörkret. Jag vet inte om det var ungdomen eller om det var så här, varför måste jag vara med om det här mörkret? Jag bad inte om det. Jag menar inte att det inte ska få finnas. Men jag håller med om att det var på modet då. Det spelar liksom inte in den typen av filmer på samma sätt. Inte det här närgående, liksom helt, vad ska man säga, nattsvarta. Där liksom hoppet, det finns liksom inte en strimma av hopp. Det är bara så här totalt jävla helvetesmörker. Men det är också det här, den stora liksom fixeringen vid stora penis. Jag tycker det är så roligt när man kollar på de här gamla Michelangelo och de här statyerna som alltid liksom, de hade perfekta ideal precis som idag. Det var så här, stora bringor och muskler och långa, men så var det alltid minikinipenisar. Mm. Antika skulpturer har ju alltid små penisar och där tyckte man då att det skulle vara liksom, de skulle vara utmejslade, de skulle vara starka, men peniserna skulle vara då små, just för att det ansågs som en värdefullt och manligt idag, men det mesta pekar på att man på den tiden tyckte att små penisar var bättre än stora, att det skulle vara liksom Aristofanes, som var en komediförfattare på antiken, han hade då, beskriver då i en pjäs den idealiska manliga formen. Det är bra bringan, glänsande hud, breda axlar, liten tunga, robusta skinkor och liten penis. Och hade man stor penis, då ansågs man som en korkad, liksom något som hängde och slängde och tog över ens värdighet. Och man liten snoppis då hade man förmåga till självkontroll. Liksom. Och stora penisar var också förknippade med mindre smickrande drag som dumhet och fulhet. Så att, och då tyckte man liksom att det skulle vara idealiskt, och med en stor balle då så skulle det se liksom humoristiskt och groteskt ut. Så då skulle man ha en liten snoppidone, va?
Ja. Det är så jävla stark. Jag måste korrigera, den heter inte alls Naked.
Gjorde ni inte?
Nej. Tim Roth regidebut, The War Zone, som kom 1999. Den skrevs av Alexander Stewart, och det var ju Ray Winstone, Tilda Swinton och Lara Belmont som spelade i den här, i det här enorma incestdramat liksom. Det handlar om en arbetarklassfamilj som slås sönder av pappans då incestuösa förhållande. Jag ska inte säga förhållande, alltså hans upprepade våldtäkter av systern i familjen. Alltså den är så absurt vidrig, och han kritiserades också en del för den här regidebuten, just för att den var så här estetiserande. Alltså han gjorde liksom en så här ganska vacker scenografi kring de här våldtäkterna. Mm-hmm. Så det var liksom, det var chockande på så många sätt. Sjukt intressant historia och sjukt intressanta kukspaningar. Det är mycket på
mycket med snopparna här. Det är mycket kuk. Det är ju inte mycket kuk. Det har aldrig varit så lite kuk, ska man säga så. Det är operationer. Det är mycket operationer.
Mycket operationer. Oh my god.
Kuken ska ha sitt. Vem var det? Frank Andersson. Vem Frank Andersson
sa det? Vad rolig fittan ska ha sitt.
Ja, det tycker jag är roligt.
Det tycker jag vi ska börja. Det är vår slogan. Ja. Fittan ska ha sitt. Vi döper om podden till det, tycker jag.
Storfittan ska ha sitt. Kan vi prata lite om antivaxing? Bara jättesnabbt.
Ja, absolut. Carolina Gynning kom ju ut som hon har inte vaccinerat sig.
Precis, och hon har varit sjuk 3 gånger och kan gladeligen gå omkring smitta kreti och pleti utan att för den del känna någon skuld, för att hon är rädd för hur den här sprutan ska påverka henne. Det är som att folk har tappat kontakten med verklighet. För säga vad man vill, vaccin är någonting som hjälper mänsklig, alltså den håller våra sjukdomar i schack. Och det är egentligen det enda som gör det, som är liksom, som är en progressiv lösning. Sen kan man ju hålla på liksom med mycket annat, och men, att inte vara nära varandra och äta vitaminer hit och dit. Men det är ändå det mest effektiva för att hålla mänsklighetens sjukdomar i schack. Så är det ju bara. Och så bara kände jag själv, min mamma gick ju bort i livmodercancer. Det heter ju HPV, du vet.
Humant papillomvirus.
Precis, och det är ju ett vårtvirus hos människan liksom. Och det finns ju massa hundra och flera hundra olika virustyper liksom. HPV orsakar ju också cancer i livmoderhalsen. Och det var ju det min mamma dog av. Och ändå så inser jag nu att jag har så lite koll på den. Jag har inte ens vaccinerat mig för HPV-viruset.
Men alltså, får vuxna göra det? Jag vet ju att Olga fick ju vaccination. Alltså det var ju de som hittade vaccinet mot HPV-virus vann ju Nobelpriset för det. Sen infördes det i allmänna vaccinationsprogrammet. Så jag vet ju att Olga fick det, och det var ju bara en sån lättnad på något sätt att man hade minskat cancerrisken så otroligt mycket på ett så enkelt sätt.
Ja, men det är det jag menar.
Men varför får inte vi det?
Nej, men alltså, vi får ju betala för det, men det är aldrig för sent att vaccinera sig. Mina systerdöttrar har gjort det, men det som jag missat är ju att pojkar måste också göra det.
Just det.
Ja, och liksom både flickor och pojkar. Och ja, men det här är, för sen 2020 så ingår även pojkar i vaccinationsprogrammet, men det är 2020. Så att pojkar som du födde 2009 eller senare, det är de som omfattas av programmet. Så att, ja, det här, jag måste göra det här nu. Du och jag måste gå och vaccinera oss. Våra pojkar måste vaccinera sig. För jag hade ingen aning om att det är liksom, att det är väldigt många killar och män som också får det varje år.
Det är klart att vi måste göra det. Alltså jag vet ju att mina grabbar har ju fått en gratis spruta i skolan. Men det är bara en.
Jo, för man måste ju ta tre.
Mm-hmm.
För att det ska vara fullgott. Och det som jag tycker är så konstigt, och det som också är lite så här diffust, det är ju att sen man börjar vaccinera så har ju det här viruset verkligen minskat.
Mm.
Och det är samma sak att, liksom, att om vi bara vaccinerar våra pojkar och flickor så kommer vi utrota det jävla viruset. Och ändå så snackas det så lite om det. Jag fattar inte det. Det känns så tillbakasträvande. Det är liksom ingen gåta längre. Det finns ett vaccin. Och ändå så bara, jaha, jag vet inte. Vi får skärpa oss.
Verkligen.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jajamensan, där hade vår kära klippare Rickard fått till en liten breaking news feeling and he's back. Ulf Tufereka, Ulf Lundell med den nya boken Vardagar 7. Helvete vad han skriver på. Jag trodde inte liksom, ändå sensationellt att den där gamla gubben bara spottar ur sig litteratur.
Men det är väl kännetecknande för hela hans liv skulle jag säga. Alltså han är ju enormt produktiv. Det är så här, hur... Det har han ju alltid varit. Det är så här, en bok och en skiva om året. Och det är så. Och en turné minst. Liksom.
Skulle jag också gjort om någon annan tog hand om mina barn. Och min ekonomi. Och mitt sexliv. Alltså ärligt talat så är det ju bara.
Ja, men du är
ju fan. Ja, men ibland ska det
produktiv också.
Jo, men det ska i alla fall framställas som så här. Det är sensationellt. De är genier. Det är galenskap på hög nivå. Men ge mig ett år. Nej, ge mig en tv-serie också... som heter Ett år. Manshöldens genis.
Men jag tror också så här att jag tror inte du skulle vilja det, för att det blir ett väldigt ensamt liv, för det enda som är viktigt är ju arbetet, och du har ju ändå fem barn som du älskar att vara med, så jag tror att du kanske skulle kunna skriva en habil bok, men resten är ju bara ett sätt att fly ifrån sina barn eller ansvaret över relationer eller på något sätt göra det till oviktigt i ens liv, tänker jag, när man väljer att jobba så där mycket liksom. Och det tycker jag inte du ska sträva efter.
Det ska jag inte göra. Nej, men det här är ju lite ett, det här är lite en återkommande vignett pappa Ulfs principer. Vi kanske har pratat om din pappa 4 gånger. Och varje gång har det ju liksom såklart blivit rubriker. Eftersom han är en av Sveriges, eller om inte Sveriges största artist. Du har ju inte valt honom själv. Men det som är, som kanske är det patriarkala, är just det här med den store mannens principer som ingen annan vet om men ändå helt och fullt ska känna till. Vad har hänt nu?
Ja, men jag blev uppringd, jag hade faktiskt ingen aning. Alltså, jag har ju då ingen kontakt med min pappa. Sen,
poddens fel.
Ja, sen vi i ett avsnitt i augusti väl, förra året, som hette Daddy Issues, eller jag kommer inte ihåg vad avsnittet heter, men det är i alla fall ett avsnitt där vi pratar om det faktum att min pappa då dejtar en betydligt yngre kvinna och vad jag tycker om det. Och vi pratade ju om det av skälet att jag ofta får den frågan när jag blir intervjuad. Och det är liksom ett återkommande tema också i mitt liv att han träffa betydligt yngre kvinnor och många tycker det här är lite smaskigt också. Och då analyserade vi och resonerade kring det. Hur har det påverkat mig? Jag lever själv med en äldre man. Alltså jag tyckte inte att vårt avsnitt var så jävla snaskigt så att säga. Det var inget skvalleriavsnitt. Utan jag tycker det här är skitintressant. Hur vi skapar kärleksrelationer och hur vi formas av våra föräldrar för att skapa de här relationerna, för att det finns så tydliga mönster som återkommer. Det går liksom inte att undvika att se det när man tittar sig om. Och hur som helst så kom det då till min pappas kännedom att vi hade poddat om det här, varpå han skriver ett mejl till mig där han ber mig att sluta kommentera hans val av kvinna. Då skriver jag så här: jag tycker att du borde lyssna. Så här, för det första, jag är liksom en vuxen människa. Jag pratar om precis det jag vill. Och det som är nödvändigt och viktigt för mig. Så du kan inte riktigt bestämma liksom, mitt narrativ. Jag är ledsen, typ. Mm. Jag skrev det lite hånfullt också. För jag blev väldigt förbannad. Alltså, det är ju så sällan man blir så att säga så här, uppläxad av vuxna människor när man själv är vuxen. Och så jag gick ganska hårt i försvar där och bara så här: nej, det kan du glömma liksom. Hur som helst, då fick jag ett kort och gott: då sägs all kontakt upp från mig nu. Och då skrev jag tillbaka: vilken kontakt? För det är ju märkligt för mig att han säger upp en kontakt som är i princip icke-existerande. Alltså vi har inte några direkta beefs i våra liv bakåt. Men vi har ändå nästintill ingen kontakt. Och det beror på att han är helt ointresserad av att ha kontakt. Och det här är också en enorm, skulle jag vilja säga, smärta i mitt liv. Och det är en jätte... vet du vad det är också som jag har kommit på, som jag kände igår så starkt? Det är en sån jävla skam i det. För att han vill inte ha kontakt. Och de få gånger han kontaktar mig, då gör han det när han är jättefull. Och han är fullständigt ointresserad av att prata om mitt liv eller fråga om mina barn, som då är hans barnbarn. Han vet inte ens hur många barn jag har. Han säger att jag har... hur många barn har du? Är det 5 eller är det 3? Liksom han är så väldigt ointresserad av mitt liv och vem jag är och vad jag har blivit av mig på något sätt. Och det är, vet vad det är? Det är rakt igenom, det är så skamligt. För det är liksom, en förälder så tydligt visar att så här, du är inte intressant för mig. Och det är ingenting som har uppstått i vuxen ålder, ett ointresse eller ett glapp i liksom kommunikationen och så, utan... Så här har det varit ända sedan jag var barn. Det här, alltså han har inte varit intresserad av mig. Jag kan inte svara för mina bröder, men jag skulle tro, jag hade ett samtal med min brorsa igår, min storebror, och han är inne på samma upplevelse, att det är en så här, och den här avvisningen, att känna sig så här oälskad och känna sig, det skapar ju en enorm foglighet. För att ett barn vill liksom ingenting annat än att bli älskad av sin förälder. Vilket gör att man förställer sig. man går in i det här fånläget liksom. Alltså att foga sig, att göra sig till, att bli smörig, att göra sig själv liksom, försöka skapa någon slags uppmärksamhet så, kring sin person liksom. Och det där är ju otroligt smärtsamt. Och det där är så här, det är en av mina innersta sådana liksom hemligheter. För jag tycker det där är så, alltså jag tycker att det är jätteskamligt. Mm. Och det är sjukt, det är så sorgligt också. Det är så fruktansvärt svårt att förklara det för mina barn. Att så här, nej, varför träffar vi inte morfar? Fox frågade mig i morse, för jag var väldigt ledsen. Jag har varit ledsen här ett par dagar. Och då frågade han så här, varför är du ledsen för? Jag är ledsen för jag tänker på min mamma och min pappa. Och så här. Och han vet ju att min mamma inte lever. Och då han är så här, var din mamma inte snäll mot dig? Jo, hon var jättesnäll mot mig. Men din pappa då? Ja, han lever. Ja, varför träffar du inte honom? Alltså han kan liksom inte förstå att så här, nej, det finns inget intresse från hans sida att umgås med sin avkomma. Han har aldrig visat något, jag ska inte säga aldrig, för det, då kommer han säkert bara säga, jo, jag skickade en blomma när du fyllde 33, eller jag skickade ett mess. Alltså, men det är liksom på en nivå som är så här, jag kan inte relatera till det. Och det här var ju liksom, för det första har jag normaliserat det här i hela mitt liv. Jag har också levt sida vid sida med en enorm kärlek för den här personen från 90% av svenska folket, som har höjt honom till skyarna, som bara, åh gud, det här är liksom en kärlekspoet, åh tänk gud, vilken fantastisk pappa du har. Och han liksom, ja, jag kan se att han hade goda sidor, och han försåg oss praktiskt med allt som behövdes liksom för att få en bra start i livet, och liksom han köpte en häst till mig. Jag har hela mitt liv i stort sett bara så här, jaja, det är inte så farligt, vadå, jag fick vad jag behövde, och vad fan, men jag ska inte hålla på och vara bortskämd, och vadå, jag gick ju bra för mig ändå, vadå, jag är ett maskrosbarn. Och jag har också fokuserat enormt mycket på min mammas tillkortakommande som mamma, hennes bipolära sjukdom, och jag har tänkt att det är liksom hennes, vad ska man säga, mönster av liksom ambivalent anknytning som har skapat stora, stora sår och mycket smärta i mitt liv. Men jag liksom, senaste tiden har jag bara börjat omformulera det så jävla mycket. För det här är liksom en rygg. Jag har att göra med en rygg. Alltså en person som ständigt på något sätt avvisar mig. Jag blev ju liksom också så här, jag har ingen relation med honom, men jag mår bra av det. För att jag försöker fylla mitt liv med relationer där det finns kärlek, och där jag får vara älskad för den jag är liksom. Men han lever ju, och han gör ju sig påmind hela tiden. Och det som sårade mig så jävla mycket, alltså jag blir ledsen när jag tänker på det faktiskt, för jag blir det, för att det är så här, det är också så här, är jag känner också så här, vad fan, kom han åt mig typ, alltså så. Men liksom i vardagar, så i hans böcker generellt, alltså det vi som känner honom vet ju att han skriver ju inte fiktivt, han skriver ju liksom utifrån sina iakttagelser och erfarenheter, och sen kan han som författare hävda att det här är fiktivt. Men vi känner ju igen samtal och hur relationer beskrivs och hur vi som personer beskrivs i de där böckerna. Och det är ganska återkommande, i alla fall när det gäller mig och min person, liksom att han, jag är så oviktig i hans liv liksom. Och det gäller också, när jag pratade med dig igår, att liksom hur han, vardagar är en dagbokssvit som nu finns i 7 delar. Och den första delen skrev han samma år som mamma begick självmord. Och han skrev liksom en beskrivning av henne som är så jävla torftig. Och den är så förminskande. Och det finns ett sånt kvinnohatiskt element i den där boken som jag tycker så här, för det första att alla recensenter bara har så missat det. Men också att så här, för mig och mina bröder som hade bestämt oss för att vi ska inte prata om hennes dödsorsak. För att suicid i vårt samhälle fortfarande är så, det överskuggar liksom en hel person så jävla mycket. Så att så här, vi tar det lugnt med att göra det. Och för våra barns skull också. Men det skett, alltså han skrev ju om det i vardagar. Och han behandlade det också så här, en passant, som att det är liksom helt egentligen rätt oviktigt. Och han
en passage som allt annat.
Ja, typ såhär, oj, nu hade hon gjort det. Och det är också så här hur han beskriver hennes sista år i livet, liksom att hon levde i sin torftiga lägenhet. Alltså det finns så här beskrivningar av liksom henne och hennes liv som jag känner är så otroligt ovärdiga och oriktiga. Och det är också så absurt att läsa hans take på det här. Och inte kommentera hans totala brist för empati för oss. För det som var lika smärtsamt som att mamma dog i det där, det var också att förstå att så här, han finns inte där för mig. För han gjorde inte det. Alltså han kom inte upp och hjälpte oss med liksom med dödsboet. Alltså han var helt frånvarande i hela den här enorma stora liksom livskrisen. Så jag liksom förlorade inte bara henne. Jag insåg också att så här, jag har ingen förälder. Och jag vet att han är liksom präglad av sin sjukdom. Och att hans agerande är helt präglat av det också. Det kan jag liksom se när man... Det räcker ju med att bara läsa en liten snutt om beroendesjukdom. Men det är ändå... Det är smärtsamt. Och det är smärtsamt också att så här, hans böcker läses med de glasögonen. Som att han är en så här fullt fungerande person. Med hög intelligens, och han är också, han har ju liksom ett briljant tillfälle att i alla sina böcker vara helt oemotsagd och också försköna sig själv. För jag menar, jag hade tyckt att det var mer sanningsenligt och friskt om han hade skrivit i vardagar 5 att han ringde mig hösten 2017 när min mamma hade varit död i 5 månader och jag hade varit sjukskriven i 3. Så ringer han mig och är jättefull och skriker: har du någon väninna? Jag måste liksom ha en kvinna. Jag måste få slicka fitta igen. Och det är liksom, det är ingenting som står i vardaget. Så ser samtal ut när han väljer att ta kontakt.
Det är det han är intresserad
av. Det är inte han är intresserad av att återge. För det tycker väl han är jättepinsamt. Men om man nu ska vara så modig så att man skriver en dagbok, då kanske man ska göra det fullt ut, tänker jag, liksom. Och det är det som är smärtsamt på något sätt, att bara förstå att han använder de här böckerna till att konstruera sin egen verklighet som liksom sårar andra människor.
Jag vet inte, så här, nu när vi har ju pratat liksom om det en del, men kanske inte liksom, jag vet inte, vi kanske inte har så här uttalat pratat om din pappas alkoholism. Men vi har ju ändå pratat om att det är så konstigt att det finns människor som fortfarande är så jävla heliga kor i det här landet. Att alla fortfarande spelar med i skådespeleriet. Och det är liksom, kung Carl Gustav är inte ens liksom i den kategorin längre. Men Ulf Lundell är det. Och det tycker jag också är så otroligt konstigt att inte en enda jävla recensent är så här: ja, det här får man ju kanske läsa lite med glasögon, för att det här är en sjuk människa. Alkoholiserad och liksom sitter där och kanske förvränger verkligheten. Det kanske finns en annan sida av storyn. Det finns ingen sån betänklighet hos någon recensent som jag har sett. Utan det här liksom rapar man i sig och tycker är toppen och roligt. Och att han har en sån penna fortfarande. Det är helt otroligt.
Ja. Och det är ju, alltså det är också det att så här, det är ett systematiskt förtal av min mamma genom en lång produktion, alltså av skivor och böcker som man har skrivit liksom. Så det här var ju någonting som jag kan ju säga för min egen del att så här, ja men jag får ge mig in i leken, får man leken tåla. Jag har ju själv uttalat mig om det här nu, och jag gjorde jävelstansen för att prata om liksom mitt anhörigskap i relation till både honom och min mamma liksom. Ja, han får väl tycka och skriva vad han vill. Det är hans rätt liksom, och jag kan försvara mig. Och visst, jag blir ledsen, men jag kan gå upp och berätta min berättelse. Jag har den plattformen och den arenan. Men min mamma hade inte det. Och det är liksom, det är obegripligt hur man kan använda sin penna för att liksom skriva ner någon och förgöra någon. Och det här är också återkommande under hela min uppväxt. Och jag var så här, jag var så förtvivlad igår, för jag var också så här: vad är det här? Vad är det jag känner? Vad är det här? Det är den här uteslutningen. Det är det här att han liksom, han skriver det här i den här boken på ett sätt en passant. Han säger då att så här, mina principer säger att man talar inte om mina flickvänner typ. Alltså nu är det här ett, jag citerar inte, men det är liksom innebörden av det han skrev var: min princip är att vi kommenterar inte varandras partners. Och när hon så att säga frångick den principen, då kunde jag inget annat än att säga upp kontakten. Och sen är det bra med det. I stort sett. Alltså det är ingenting som är så här: oj, det är inte så att han sätter sig dagen efter i sin dagbok och resonerar: oj, fan vad jobbigt, jag har sagt upp kontakten med min dotter, var det värt det? Åh, vad ledsen jag känner mig, undrar hur hon mår. Alltså det finns inget så här, ingen etisk diskussion kring, utan det är en princip som man har. Och det är märkligt också, för han verkar ju ha väldigt då få andra principer. Vissa saker gör man inte, men jo, man skriver om sina barns mammas självmord. Det är ingen princip som han tycker. Alltså han är författare, och då är det inga principer som gäller honom. Så att liksom, han är fråntagen alla principer. Och vi får inte ha några. Och det här är också, det här är återkommande, att vi har aldrig fått tycka och känna kring hans val av partners, vilket vi aldrig har gjort heller. Och vi ska inte glömma att det förekom ju liksom absolut inget skitsnack om min pappas flickvän. Jag känner inte henne tillräckligt väl. Utan det var en kommentar om hans val av unga kvinnor systematiskt. Vad det kan bero på och varför och så vidare. Så att,
men sen så slut, alltså, vi så knöt ihop säcken med att vi kanske är lite avundsjuka, att vi ändå unnar honom det, att man kan förstå om man har möjligheten när man är gammgubbe och får en ung härlig tjej, intelligent tjej. Så det var ju inte liksom, det var ju inte en fördömande.
Det är ingen som skulle kunna döma oss för förtal direkt. Alltså så här, det var en hyfsat så här snygg nivå. Men det här, om man tänker sig utanför offentligheten, så har ju vi aldrig någonsin heller haft möjlighet att tycka eller känna kring hans flickvänner. Det har varit totalt förbjudet. Han gifte ju sig med min halvsysters mamma utan att berätta det för oss när jag var 10 år gammal. Och det här är bara någonting som vi inte fick känna eller tycka om liksom. Mamma var ju förtvivlad över det här. Hon tyckte att det här var helt, hur fan kan han göra så här och bara gå och gifta sig i Visby domkyrka och inte tala om det för er? Det gör man väl om man träffar en ny partner. Man vill väl liksom att ens barn ska vara inkluderade i det. Nej, det tyckte inte han att vi hade någonting med att göra.
Om man ska ta det liksom, om vi ska prata om till exempel det här klassiska uttrycket att man har en mentaliseringsförmåga, vilket som man kan säga i stora drag handlar om förmågan att förstå sina egna som andras tankar, önskningar och så här, känslor och behov. Jag menar, att man kan sätta sig in andra människors känslor, liv och behov.
Ja.
Och det där har ju forskats otroligt mycket kring liksom. Och det är klart att i en forskning så ser man att föräldrar med högre reflektiv förmåga lättare kan då uppmärksamma och svara på barns behov liksom, utifrån sin egen förmåga och lyhördhet liksom. Har de själv en dålig mentaliseringsförmåga så påverkar det ju såklart anknytningsmönstret liksom, till sina barn. Det resultatet som de gjorde senast då, Borelli 2015, visar att den delen som handlar om föräldrars förmåga att reflektera kring sina egna mentala tillstånd som uppstår i relation till barnet hade störst betydelse för utvecklandet av en trygg anknytning. Sannolikt då för att det här tydligt påverkar hur föräldern beter sig och bemöter barnet. Liksom. Ja, han har väl inte särskilt stor förmåga till det. Och då blir den här emotionsregleringen, möjliggör ju ingenting eftersom han har sina principer och de kan inte han rucka på. Det finns ju liksom inget.
Nej, men det finns aldrig en diskussion, det finns ju aldrig en fråga. Hur känner ni om det här eller så? Och om man skulle våga vara ärlig och säga så här, jag tycker det här känns skitknäppt. Då blir det ju fuck you, eller jag lägger på luren eller så. Och det här, alltså jag tänker att det här ska bli liksom min sista podd om honom. För att det här är så sårigt fortfarande, eftersom han lever fortfarande. Och det här är, jag har undertryckt de här känslorna i hela mitt liv. För att det är ett pågående drama som man på något sätt inte kan påverka. Och det är smärtsamt för mig. Och jag har undvikit. Och det är också någonting som alla är intresserade av att höra om och som jag måste dagligen i stort sett ljuga om. Ja, hur är det med pappa nu då? Alla vill ju veta och alla är nyfikna. Hur är det med Ulf Lundell? Ja, träffar han barnbarnen? Det kan vara allt ifrån en snickare som älskar Kär och galen som frågade. Och jag måste bara vara så här, jo men det är bra. Ja, jo men ja, han bor ju i Skåne. När vi, alltså det är att leva i en total lögn hela tiden.
Men har han ens träffat Foxen, kommer jag att tänka på?
Nej, han har inte träffat honom. Och han... Mm. Han har han vet inte vad mina barn heter. Han vet inte när Fox föddes. Alltså han har inte varit intresserad av mina barn någonsin. Det fanns någon slags liten sån konventionsintresse när Olga var liten. Men i övrigt så har han träffat Igor och Lo en gång. Och det är liksom lite för att jag har sett till att det... skedde liksom, aldrig på hans initiativ. Och det här är som sagt liksom, vad ska man bära med sig som vuxet barn av det här? Vad signalerar det så här? Ja, det kanske är så att familjerelationer så behöver inte vara så att man är familj och att det är viktigt för en. Och det säger han upprepade gånger. Familjen är inget viktigt för mig. Det är konstnärskapet som är viktigt. Mm. Jag har valt bort det. Och sen vill han gärna peka på olika liksom, filosofer som kommer med olika teorier. Om att så här, nej, bara för att man är syskon behöver man inte ha bra relation. Ja, bara för att man är liksom, mor och son behöver inte det betyda att man har en bra relation.
Nej, men fast vadå det betyder? Det handlar om att människor... av olika anledningar kanske inte vill ha relationer med varandra, men där har han också bestämt att ni vill inte det för att ni inte är nära av olika orsaker, för att han inte har tid eller visar ett ointresse. Så det där blir också att han framställer som att det är ett val ni gjort tillsammans för att ni inte riktigt klarar av att ha en bra kontakt. Är du med mig lite? Ja, det är väldigt förenklat.
Det är väldigt förenklat och det är också ganska intressant att fråga sig själv så här, vad bygger liksom en mellanmänsklig relation på? Vad bygger relationen mellan ett vuxet barn och en... Och jag menar, jag har ju själv haft stora rädslor för sig. Kommer jag, med tanke på hur min pappa relaterar till mig och har gjort under min uppväxt, kommer jag att relatera till mina barn på det här sättet? Kommer jag vara helt
ointresserad?
Nej, men du måste ändå förstå att den rädslan jo. Finns. Att det är så här, ett helt normaliserat tillvägagångssätt. För det är ingen som har varit så här. Han är galen, den här mannen. Alltså han är ju psykiskt sjuk. Det är därför han inte har någon kontakt. Utan han är ju, har ju uttalat och med en fas uttryckt att så här, jag är inte intresserad av relation med er. Jag är intresserad av mitt konstnärskap. Jag tycker inte om konventionella familjehögtider och så vidare. Och han är ointresserad av att ses. Och det här har han uttryckt som att det är liksom, det är någonting normalt. Det enda jag kan säga är att det är en normaliseringsprocess. Och sen finns det vill jag också, jag hittade det i morse när jag läste i vår bok om familjeterapi. För jag var tvungen att bara så här gå in och läsa, vad fan är det som gör att jag känner den här... väldigt stora skammen och den här avvisningen. Och nu har han liksom också skrivit det här i en bok. Och vad beror... Alltså gud vad det drabbar mig.
Det var klart.
Och då hittade jag det, älskling.
Ja.
Triangulering.
Okej.
Triangulering är liksom... Det är ofta personer som har narcissistiska försvar eller borderline-försvar som använder triangulering. Och det handlar om att man hela tiden bara kan umgås med en person. Och att man...
Woody Allen.
Och det förutsätter typ att man då också är i konflikt med den tredje parten.
Okej.
Och det här är, så här har det ju varit också, så här, vilket jag ser som ett mönster som jag tyvärr också har så här reproducerat. Normaliserat att man har så här konflikter i familjen där två gaddar ihop sig mot en. Man snackar skit om sitt egna syskon med den egna mamman eller pappan. Jag och min brorsa snackar skit om min andra brorsa. Mm. Och sen är jag och min andra brorsa i en liten... Och då är någon pakt. Sur på den tredje. Alltså det är en sån här triangeldrama som pågår hela tiden. Att det alltid är någon som är så här... Det är någon som är syndabock. Det är någon som inte får vara med. Det är liksom... Det är en form av så här lågmäld, normaliserad mobbing i den egna familjen. Och det kan jag säga... När jag läste det i morse, jag bara... Det är det här är. Och då läste jag också. Då kände jag så här... Nu får jag gudskontakt. Det var precis det holistic psychologist la upp idag. Hon har börjat spela, göra små roliga filmer med sin flickvän där hon gestaltar olika så här dysfunktionella familjesystem. Och då lägger hon upp det i morse. Triangulering. Alltså triangulation heter det.
Ja, jag fattar.
Alltså jävla spännande, och det var så här, du vet, jag fick en sån aha-upplevelse när jag läste om det, för jag bara, men det här är, och nu är då min pappa i, alltså han är ju i lojalitet med sin flickvän nu, och då är det vi mot världen, och det är lite halvfritzelkänsla att de ska liksom så här barrikadera sig nere på den här gården, och det här är ju ett upprepat mönster som jag har sett att han har gjort med alla sina då flickvänner och kvinnor som han har haft i sitt liv, att det är liksom nu är det Sofia som gäller och då ska ingen tala ett ont ord om henne.
Mm.
Alltså det är den här paktbygget med en annan person bara, och då är alla andra hot mot det på något sätt.
Men det där kan jag ju känna igen från min förra relation, att när man känner att man liksom inte längre har ork på något sätt att umgås eller bemöta allas kritiska blickar, eftersom man vet att det är någonting, att det inte är ett normalt beteende eller en normal relation, då är det ju enklaste att gadda ihop sig och vara vi två mot världen. Det är ganska lätt att hamna i den där bubblan, och den är ganska skön, för man känner sig också stärkt.
Verkligen. Alltså det är ju, och det är ofta människor som har väldigt låg självkänsla och svårt att skapa relationer som måste göra det på det här sättet liksom. Så det är klart att det är ett osunt sånt relationsmönster, men framförallt är det ju förödande i en familjestruktur, för en familj består ju oftast av fler än två, och det är ju alltid då barn, och det här upplever jag från min barndom, att liksom pappa, det fanns liksom en svartsjuka, och jag vet att han ofta så här, han, om man ska ge honom liksom cred för någonting, så är det att han har ju gillat alltid att diskutera både filosofi och psykologi och liksom mellan, han både mamma och pappa var intresserade av det. Men då gillar han gärna så här, du vet, den här freudianska Oidipusmyten liksom, och så här, ja, då kommer barnet in, och jag vet att han sa så här, jag vet inte om det var när han var tillsammans med någon av sina kvinnor, att så här, ja, tänk om man skulle skaffa ett barn. Jag bara, ska ni inte ha barn då? Det vill hon ha. Och då sa han så här, nej, men gud, då förstörs hela relationen. Jag bara, varför då? Varför skulle jag göra det? Nej, men gud, det är klart. Alltså, för då bryter man ju den här tvåsamheten. Då blir det ju ett triangeldrama och fler som har behov. Och flera munnar att mätta och flera att ta hänsyn till och så vidare liksom. Och det där, jag kan se att så har liksom, det mönstret har funnits så starkt i min ursprungsfamilj. Och det är också reproducerat i oss syskon, och det har gjort mig så jävla ledsen de senaste dagarna. Att se en, vi är liksom tre syskon som lever och är vid liv, och sen som vår pappa, det är en ganska stor skara människor. Men alla är liksom utspridda i någon slags exil så här, från varandra. För att det är liksom för smärtsamt att vara i de här relationerna. Det går inte. Och det är också så hemskt att tänka så här. Här är fyra fantastiska människor egentligen. Alltså jag älskar mina bröder. Jag älskar min pappa faktiskt. Även om det kanske inte låter så just idag. Så är det ju liksom så absurt att så här, det går inte att få till en sund relation. Vi har inte verktyg att hantera konflikter. Vi har inte verktyg att hantera några sådana liksom mellanmänskliga dysfunktioner. Alltså det som uppstår i form av groll, irritation, åsikter. Allt det är liksom helt, det finns inte att vi kan hantera det.
Ni kommer liksom aldrig till julgranen typ. Alltså, liksom, alla fastnar, någon fastnar alltid någonstans på vägen till...
Det är alltid
till...
någon som är avskuren. Ja. Det är alltid någon som har så här, men jag umgås inte med pappa nu, jag har sagt upp kontakten. Jag vill liksom avskriva mig, jag vill inte ens ärva honom. Han är helt galen typ.
Ja.
Eller så har pappa sagt upp bekantskapen med någon för att man har brutit någon utav hans då principer som han hävdar. Och det är oklart vilka de här principerna är. För det har aldrig annonserats, utan det ska man bara känna på sig. Vilken etisk och moralisk kompass. För uppenbarligen så är det inte skäl nog i hans värld att man inte ringer till sin dotter som är i sorg och vill ragga upp en väninna till henne. Alltså det tycker jag han inte är någon princip som är helig. Liksom,
nej, nej, precis. Nej. Nej, utan då så, hade så han liksom, ett behov. Då hade
han ett har behov. Ju ja. Extremt så gränslösa beteenden. Men jag skulle tro att allt egentligen det här kan kopplas till beroendesjukdomen. Jag tror faktiskt det.
Det är klart att liksom det mesta av det gör det. Men samtidigt så tycker jag att om man är så pass klar i huvudet att man kan skriva 7 romaner på typ lika många år, då kan man någonstans också säga, även om han nu har, vad han ens skulle ha, liksom, nu har jag senaste dagarna läst ganska mycket om autister som handlar utanför arbetslivet för att de inte kan de sociala skillsen, men ändå tillför så mycket i samhället, liksom, att det finns 3 personlighetstyper. Och man är mer eller mindre född med då en del av empati, en del av förståelse och jada, jada, jada. Och det är liksom inte så mycket att göra åt. Och det har de ju nu pratat mycket med om Putin och men liksom alla, vad ska man säga, alla despoter genom, de har gjort liksom såklart forskat kring dem. Och att just de här 3 personlighetstyperna är ganska, liksom, ja, vad ska man säga, det går inte att göra så mycket. De är liksom instöpta i det där, att de inte förstår, att de inte visar empati. Nej, de tittar på situationen, känner inte lika mycket empati som till exempel du och jag. Så att dels har du det problemet, dels har du beroendesjukdomen. Men samtidigt, så, jag kan inte bara se det helt som ett försvar. Jag tycker så här, har man inga medel som min pappa till exempel? Han satt in 1, liksom hade svår ångest, hade inte en spänn, drack, bla bla bla. Men din pappa ändå, alltså han skulle ju ha alla möjligheter i världen att kunna vara en jävla bra pappa. Med de verktyg som krävs. Se till att köpa de verktygen. Få hjälp av proffs. Är du med mig lite? Det är inte så här att han inte skulle kunna. Eller tror du det?
Jag tror inte han är intresserad.
Jag tror nej, det är det jag menar.
Nej, det är det jag menar.
Men då kan du inte bara skylla på beroendesjukdomen. Du har ett bristande intresse.
Förutom att jag tänker att en del av beroendesjukdomen är så starkt kopplad till att man tar avstånd från såklart. Alla människor som man såklart. På något sätt kanske tycker om. Mm. För att man vill dels kunna utöva sitt beroende och för att man är helt kidnappad av det. Så det är det enda som är viktigt i ens liv. Man blir ju liksom extremt egocentrisk och narcissistisk av ett långt gånget beroende. Så jag kan ju, men samtidigt, jag är med dig. Jag kan ju också tycka att så här, det är också, jag är för gammal för att känna att så här, varför gör du ingenting? Varför går vi inte i familjeterapi? Alltså varför, kom igen? Så här, men det är också ett faktum att jag har i stort sett i hela mitt liv så här, ryckt på axlarna kring honom och bara, men han är som han är, jag har själv gått på den här, men han är konstnär, då får han köta på, det är ingenting, alltså det har inte lidit någon nöd på mig, jag har ju haft mamma och så vidare liksom. Men det hände något i mig igår faktiskt, när jag liksom blev uppringd och bara kände att så här, nej, men nu jag kan liksom inte hålla käften om det här längre, jag kan inte när Expressen ringer ljuga här, för det var min första instinkt att skydda. Att så här, nej, men det är ingen fara, vi har bra kontakt nu. Haha, jag ville liksom, jag ville skydda honom. Jag ville säga att han är en toppenpappa. Och så fick jag tyst på dem liksom. Och det är så jag har hanterat min upplevelse av honom. Att jag har ljugit. För det, och det har jag mest gjort för att det är så jävla skamligt.
Mm.
Det är så jävla, alltså jag skäms så mycket över att inte vara intressant nog i hans ögon för att ens liksom skicka ett sms grattis på födelsedagen. Eller liksom, åh älskling, du har fått ett barn, hej, får jag titta på bebisen? Det är ju typ det enda en mamma vill höra. Visa upp din fina bebis. Det är ett fullständigt ointresse. Eller, åh, du har gjort en fantastisk dokumentärserie. Jag har sett den. Vad bra den är.
Mm.
Nej, liksom. Och det är skamligt.
Jag fattar.
Förstår du vad jag menar? Alltså, jag menar, din pappa, han har väl ändå så här, åh älskling, du
ja, gud, ja. Vi pratade om det i terapin häromdagen. Hur mycket liksom, uppskattning jag har fått i mitt liv. För vi skulle identifiera känslan att vi inte var uppskattade. Jag var så här, men då tyckte de att jag var bäst och då tyckte de att det är klart att du ska göra det Anson Fransson. Jag kunde inte identifiera känslan att jag inte var värd att uppmärksammas. Och även om mycket liksom har varit krångligt och svart och liksom gått emot en i livet emellanåt, så tror jag att den känslan någonstans har tagit mig vidare. Att jag har känt mig intressant och älskad och liksom uppmuntrad av mina föräldrar. Även om de kanske har varit sjuka eller pappa då mått dåligt, så har jag liksom, jag har alltid känt mig viktig. Är du med mig?
Ja, och det känns som att du alltid har fått vara dig själv.
Ja, otroligt mycket varit mig själv. Och det är därför jag tror när det inte är autentiskt med vissa människor, jag får panik. Jag vet inte hur man ska göra. Så här, här sitter vi och skådespelar man och hustru. Eller här sitter vi och skådespelar vänskap. För mig är det liksom, vad ska man säga, det är en känsla som jag... Sen har ju det såklart i perioder i livet när pappa har varit sjuk eller mamma också varit sjuk. Det är klart att man kanske inte är sitt autentiska Pippi Långstrump-glada, tillitsfulla jag. Men den känslan som du beskriver känns liksom så avgrundsdjup, att hur duktig man än är så blir man inte sedd. Och det här är ju ofta många liksom barn till genier återkommer till, att så här, det spelade liksom ingen roll. För att det avfärdes ändå som ingenting. Förstår du vad jag menar? Och den känslan är ju helt hemskt då, att ändå behöva liksom, som du säger, på något sätt göra våld på sig själv och låtsas då att man är älskad och älskar och blir uppskattad och uppskattad, när det bara är från en person till den andra och ingenting tillbaka.
Ja, och nu ska jag ju säga så här, jag är inte någon mästare på att uppskatta honom heller. Och det är väl det som, det är väl så relationen har blivit liksom, att så här, varför ska jag skicka en blomsterkvast på hans 70-årsdag när han inte kan säga grattis till att du har fött ett barn? Alltså där har ju hela relationen dött liksom från bägge håll, och så har den sett ut.
Alltså, vi har... Fast jag vet inte, vänta nu, stanna där nu. Nu tycker jag att du tar på dig någonting som inte är din roll. För fram till din pappa går bort, av vilken anledning det blir, så är han din pappa. Det är han som i först och främst ska se till omsorg om dig, eftersom du är hans dotter, inte tvärtom. Det ska inte ens behöva vara att du ska tänka så, att du måste skicka 10 buketter och skriva långa tal och hit och dit. Utan det är han som ska omsorga om dig, som är liksom, du är hans dotter. Det är hans roll. Det är hans viktigaste roll att se till att du får omsorg. Annars ska man inte, liksom, annars har man ingen roll som förälder. Om inte det är den absolut liksom viktigaste rollen man har. Förstår du, älskling?
Ja, jag hör vad du säger, men grejen är att han skulle inte hålla med. Alltså, han skulle ju dra något filosofiskt resonemang om att hans princip... Han älskar ju också Anna Wahlgren, det säger jag mycket. Han bara, frihet under ansvar. Och när man är 18, då ska man ungarna ut ur boet. Jag vet, jag bara, vem är det han citerar? Ja, men det är Anna Wahlgren, för då ska man liksom klara sig själv. Och då ska man inte vara en belastning för sina föräldrar och... Då har man lika ansvar över relationen och det är de yngre som ringer de äldre och sådana här konstiga, bara för att försvara hur hans så här enorma ointresse liksom.
Men handlar men inte
jag,
om att...
jag resonerar ju som dig, alltså jag har ju själv ett vuxet barn, och det blir ju extra smärtsamt om man har egna barn och man bara, hur kan han vara så jävla ointresserad? Alltså mina barn är mitt allt, och jag ser ju också på mina barns pappor, och det är väl ändå jag kan säga så här, tacka min lyckliga stjärna att jag har barnpappor som älskar sina barn. Alltså, och jag har, det skapar också en sorg att se, och så här ser det ut när en pappa älskar sitt barn. Alltså det finns ett sånt sug efter umgänge, och det är så här, så mycket bara, tänk att Igor ska fylla 18, nej, han måste bo kvar hemma, han kommer inte få flytta hemifrån.
Ja.
Alltså så resonerar han, och det skulle jag säga typ, det gör 90% av alla föräldrar, att man bara, gud, man står liksom inte ut med tanken på att de ska försvinna. Och sen är det parat med att man är rätt trött på att vara liksom sån allestädes slav. Men du fattar vad jag menar, att det är liksom grundkänslan till sina barn, oavsett om de är vuxna eller små. Jag vill ju bara att Olga ska flytta hem. Jag försöker ju typ manipulera henne så att hon ska flytta hem. Ja, och det, jag vet inte, ibland tiltar det i min hjärna, och jag antar att det är sådär. Någon sa sådär att sorgen är randig, och nu är inte min pappa död liksom. Så jag kan inte sörja, men han är liksom lika frånvarande i mitt liv som min faktiskt döda mamma. Och det har han varit liksom under längre tid än vad mamma, och det blev också... Jag blev så varse det när hon dog. För då är jag så här, men nu, han finns ju. Nej, det gör inte alls det. Han har aldrig funnits där. Han finns där som en så här ekonomisk backup. Det vet jag liksom. Att skulle det tryta i kistan om jag liksom så här oförklarligt skulle liksom hamna i någon enorm sån kris. Då skulle han nog hjälpa mig liksom med praktiska saker. Men emotionellt så finns han inte där.
Nej.
Så är det bara. Och det är skitdappigt liksom.
Jag fattar det, älskling. Kan jag göra någonting?
Nej.
Nej, men, nej, jag vet.
Bara du kan bara vara som du är.
Jag vet, men det är också det är ett problem för oss också, som vi alltid ska vara duktiga och vi alltid liksom behöver göra saker, utföra saker och göra klart saker, ta hand om människor och djur och saker och hit och dit. Så är det också svårt ibland när vi träffas, som vi ofta träffas med barn. Det är svårt för oss att det ska sippra, den här sorgen eller de här samtalen, för att vi hela tiden liksom som generationer och kvinnor upptagna av görat. Så att ibland så känner jag när vi har träffats att jag inte kanske har tagit hand om dig eller funnits där eller förstått liksom någon underton som du har velat säga mig, för att vi båda är så upptagna av generationers bök. Ja, men vi är det. Vi är som två jävla liksom, vi är som två jävla dalkuller från 1700-talet. Så här, son ringde och ville ha sina dalkuller tillbaka. Det är liksom ingen skillnad. Och jag hoppas någonstans att, så här, att det här kanske kan få dig att finna lite lugn och ro i att, så här, att du också är viktig. Att dina känslor är viktigt. Att du också kan bli ledsen för saker. Och inte bara så här, det där ordnar jag, fixar jag. Där är Micke, där är farsan, där är ungarna hit och dit. Att, så här, det är okej också. Att du känner skam, även fast det är den vidrigaste känslan både du och jag vet någonsin.
Men det är det ju, det är liksom för alla människor. Det är också det som är så jävla sorgligt, att det är så här huvudelementet som typ har präglat en av de viktigaste relationerna i ett barns liv. Liksom, om jag skulle beskriva min och min pappas relation så är det så här, det är frånvaro. För att han har inte, liksom, han har inte funnits där mer än rent praktiskt med att se till att vi har tak över huvudet och mat och liksom så. Men han har ju prioriterat annat. Både sina då relationer till flickvänner och sen sitt arbete i absolut första hand. Liksom. Och det här är också någonting som han har belönats, prisats, vunnit folkets kärlek för. Så det har man på något sätt tyckt att så här, men då får väl det vara ett offer. Skitsamma. Alltså gud, det gick ju bra för oss ändå. Jag som sagt liksom har undertryckt det här så mycket, och vi är ju också liksom, vi är ju soptipsmänniskor du och jag, att man så här dansar och liksom sjunger och skrattar även på livets värsta soptipp i Sydafrika liksom. Och så funkar jag merparten av min tid. Och det är väldigt sällan som jag sörjer det här och är ledsen. Men jag tänker på så här tillfrisknande. Sa ju vår kära Lasse Ögren att det är som att skala en lök. Och igår var det som att liksom, nu kommer jag in till ett nytt lager. Och varje gång man skalar av ett lager så är man liksom hudlös. Man är ledsen, man är skör, man hittar så här. Som sagt, jag har varit jävligt koncentrerad på mina mommy issues. Mamma är min främsta liksom anknytningsperson. Det är av henne jag har fått lära mig hur kärlek går till. Jag har liksom koncentrerat mig så jävla mycket på våra mönster och hur de har skapats och sorgen efter henne och hennes bipolaritet. Och min pappa, jag var så här, men han har ju inte ens funnits där. Men på något sätt igår så fattade jag att så här, fy fan, det är också en smärta liksom. Det är en annan form av smärta, och det är just, jag kan inte beskriva den på något annat än skam. Att så här, du är så oviktig för mig så att du inte ens är värd att liksom ringa till när du föder ditt första barn. Punkt. Och det säger liksom allt. Man behöver inte säga mer än så. Jag tror att alla kan förstå.
Jag fattar, men det känns som att du själv tar på dig så mycket av den skammen, fast det inte har någonting med dig eller dina barn att göra. Ni har ju inte ens fått prestera eller visa upp er, om man nu ska prata så. Alltså, du pratar om honom som någon så här gamla kunglighet, så här solguden, så här petar hans bajs. Och det är väl lite det som jag tycker att svenska folket gör, typ petar Ulf Lundells bajs. Alltså, ja, ursäkta en metafor.
Vet du, jag tror också att så här, Det Olga sa att, frågade mig när vi var i Paris. Hon bara, men gud, din, alltså, morfar skrev ju den här låten Sanna. Och jag vet inte också så här, hur många gånger har jag fått frågan. Åkte ni till Paris sen, du och han? Och bara, nej. Alltså han, det har aldrig funnits något intresse att göra någonting med mig i vuxen ålder. Jag är 44 snart liksom.
Mm.
Han har aldrig velat åka till Paris med mig. Han har aldrig velat göra någonting tillsammans med mig. Han vill gärna typ upplåta sitt, ja men såhär, ha, jag ska åka bort i 3 veckor, ni kan låna gården typ. Det var liksom när jag var yngre och hade, var mindre bemedlad. Men nej, han är helt ointresserad av det. Det var också så, det slog mig när jag var där, när hon frågade det. Jag bara, nej, han är inte intresserad av det. Hur fan kan, alltså det, och jag säger inte att jag tar på mig den skammen, men det är ett faktum. Och ens pappa har ju en jävligt viktig funktion i ens liv liksom. Det är en mytisk person för ett barn. Det är, alltså både mamman och pappan är de första liksom förebilderna och de står för den emotionella fostran. Alltså de är ju superviktiga för resten av ens liv.
Mm.
De 3 första formativa åren i liksom anknytning. Det, jag tror på det. Jag vet att det stämmer. Liksom. Bolby liksom, det var inte bara en teori. Jag kan verkligen se att det stämmer.
Mm.
Och det finns liksom ingenting att göra. Det är klart att jag kan resonera mig fram till att säga, nej men gud, jag har inget att skämmas för. Det är han som borde skämmas över att han är oförmögen till ett sunt föräldraskap. Och att man får, alltså det är det värsta jag skulle kunna tänka mig, att något av mina barn kände sig oälskad av mig. Jag känner mig oälskad. Så kan vi beskriva.
Nej, jag fattar,
det finns
jag
en stor skam i det.
Mm.
Så kan vi säga. Och det gör det för alla människor. Vem fan vill vara oälskad och oönskad?
Nej, ingen.
Det är väl liksom så här, det är väl det man försöker undvika till varje pris i hela sitt liv. Att säga, hej, jag är en älskansvärd person. Tyck om mig.
Mm. Men jag tycker det är intressant också. Alltid när man läser så här Ulf Lundells, det finns allt från avhandlingar till eviga recensioner, så återkommer nästan alla till nu för tiden att, så här, att han är en vän på väg mot ålderdomen som kämpar med rädslan för mot ensamheten typ. Att han, så här, han är så rädd för att bli ensam och alla tycker lite synd om honom så där.
Och kan känna igen sig.
Ja, precis. Och där sitter han och frun tog lite. Alltså ungarna har blivit stora och liksom, jag menar att han liksom då berättar om små grejer i vardagen som då ska lite symbolisera att han då är ensam och utsatt. Och det tycker jag också blir dels en narcissistisk bild av att han själv liksom, ja, så här blev det för mig, här sitter jag och inga bryr sig om mig typ. Jag menar, är du med mig lite? Och att jag kan också känna när man läser om allt från att han blir kåt på Mia Skäringers liksom pressbild och han måste köpa Viagra och kan han få till det. Alltså det är så som en recensent skrev, Johannes Kinell, säger, ja, jag vet inte liksom allt det här han berättar om, så här, han köper Viagra, överväger kontakten 35 och meteorolog, det är så här, jag vet inte, så här, vad ska jag göra av all den här, nu känns jag bara trött liksom och inåtvänd. Behöver jag verkligen all den informationen om en snart 70 år gammal man separerade libido? Kanske, jag vet inte bara vad jag ska göra med den. Alltså jag menar så här, kan det handla om att allt han skriver blir liksom, alla hans jävla uppskruvade gubbsurigheter blir, tycker alla är så spännande och diskuterar, men han kan inte bry sig om de otroligt största händelserna i ditt liv. Tycker du att det blir så här, någon form av dubbel förolämpning? Har du känt så någon gång?
Ja, men extremt. Alltså, ja. Jag har inte läst vardagar.
Nej, vi måste skicka efter dem nu.
Jag vill inte läsa dem. För mig är det bara, det är liksom, och jag tar ju väldigt, alltså har egentligen aldrig läst hans verk förutom så här Jack och Kyssen kanske, alltså så tidig produktion, men i övrigt så jag som ju har levt så nära honom kan ju se att det här är liksom inte fiktion utan allt är ett sammelsurium av det självupplevda under fiktiva namn och så vidare liksom. Och det är för smärtsamt, alltså det är jättemärkligt att han sitter och det är också så här, det var någon som sa att vara författare, det är bland det fegaste man kan vara, därför att Man är ju alltid oemotsagd när man sitter med sin text. Och till skillnad från en journalist, alltså en journalist måste ju... Det enda uppdraget vi har är att försöka återge sanningen. Och att försöka insamla material från olika källor. Helst så många källor som möjligt för att stärka berättelsen. Men en författare använder bara sig själv som källa.
Mm.
Det gör att man kan hjälteförklara sig. Alltså man utelämnar det som är för skitigt. Och sen framstår man som en så här... Man kan framställa sig själv i något slags sagolikt ljus liksom. Och det tycker jag ju han har varit väldigt duktig på att göra under hela sin produktion. Alltså jag, det händer ju att jag lyssnar på gamla skivor och bara känner så här en enorm kärlek till honom. Precis som jag tror att hans publik känner. Att man bara kommer honom så nära. Och sen bara väcks den här, bara, gud, du är förd bakom ljuset. Det här är inte det som är. Och det här är inte det som han visade din mamma. För det är ju också ett faktum liksom, att jag har börjat försöka liksom dechiffrera hur deras relation såg ut. Och hur den på olika sätt har skapat relationsmönster hos mig. Och det fanns liksom enormt kvinnohatiska inslag där. Inget fysiskt våld, men en väldigt så, ja, triangulering. Att man så här pratar skit om min mamma inför mig. Och det är också någonting som är... Det är smärtsamt för ett barn alltså, när man älskar sin mamma så mycket. Och så får man höra liksom att hon är galen och hon är si och hon är så. Och, så här. Och det menar jag att det är nog ganska vanligt... Även i andra så att säga dysfunktionella sammanhang. Men det ska man fan tänka på alltså.
Jo, men det är ju inte heller någonting han skriver om. Jag tänker då jag menar, han skriver om din mamma. Det är 2017 då. Då skriver han ju om din mammas självmord. Och då inleder då Åsa Mansögat Lindeborg, ursäkta uttrycket, recensioner med då Ulf Lundells dagboksanteckning från 2017, vardagar börjar med att exhustruns död och slutar med skilsmässa från många år yngre S. Dödsbud över kvinnan som var mot hans tre barn är drabbande, även för läsaren. Han känner skuld och vrede om vartannat och sorg över åren de tillsammans blev. Det är inte många sidor av de här 625 som handlar om detta, men det är fruktansvärt bra och förvaltas med poetiskt uttryck som bitvis förnyar den lundelska prosan. Jag är så här, vet du, jag blir så jävla förbannad nu. Jag vill ringa upp Åsa Lindeborg och fråga om hon har en jävla aning om någonting, hur det var. Eller varför tycker hon att det här är då så otroligt drabbande? Det är ju precis tvärtom. Han förminskar ju henne. Det stör mig så jävla mycket också att en kvinna tycker att det här är så drabbande. Det är så här, vi är alla så jävla drabbade av att man kan förminska och hata kvinnor och det framstår som någonting fint. Och någonting inkännande och någonting drabbande. Du vet, jag blir tokig.
Ja, men vad tror du? Och jag, liksom, efter det har jag bara sagt, nej, jag kan inte läsa de här dagböckerna, jag står inte ut. Och det är ett sätt, jag kan inte göra någonting åt hans konstnärskap. Och jag har liksom bara låtit det bero. Det är någon typ av acceptans vid det. Men när det här liksom bet mig i svansen igår, kände jag bara så här, nej, alltså nu kommer sorgen över det här. Alltså nu kommer sorgen. För det är fan inte, det är inte okej. Eller, och juridiskt sett så är det det. Men det räcker med liksom, det räcker nu. För mammas del.
Det kanske räcker nu också för vår 6 timmar långa podd.
Ja, det gör det verkligen. Åh. Fortsättning följer i livet.
Ja, det gör det. Och vi måste ses snart och
men det ska vi ju göra.
Ja, vi måste få till det snart. Jag vill krama dig.
Ja, jag vill krama dig. Hur mår du i kroppen?
Har vi en timme till? Nej, idag duschade jag för första gången. På 2 veckor. Det var som att ställa den där görden och leva ett eget liv. Jag bara så här, är det löss? Är det småkryp? Är det mjäll? är det gift? Jag kände mig så här 1700-tals.
Gud, det är väldigt mycket live av 1700-tal.
Ja, alltså, verkligen.
Men jag tänker också att det skulle kunna bli en installation. Om du hade varit Carolina Gynning nu så hade du använt den där till att liksom skapa något.
Lite mänskliga också. Ja, mysig. Men det var härligt att duscha. Och, men det är liksom, jag är en otålig själ. Och
det är både nyttigt och onyttigt i min värld. Jag lever här hemma i mitt hus. Jag går ut i trädgården. Det drar åt lite i såret. Jag går in igen. Jag jobbar på. Nej, men jag tycker... Jag är ändå väldigt glad över att jag har gjort det här. Jag tror det kommer förändra mitt liv till det bättre.
Underbart. Jag såg den snygga selfien. Eller vad heter det? Mirror. Spegelselfien på dig. Alltså fy fan... Nu blir det beach.
Nu blir jag hot mamas on Malice Beach.
Åh, gud vad underbart. Puss och kram.
Puss och kram.
Puss och kram alla som lyssnar.
Ja, tack. Och skam. Det är en känsla som är svår att acceptera. Eller ens liksom, man tassar runt på tå. Men ibland så måste man ge sig in liksom, i ringhörnan och så här puckla på. För det förlamar en och det får en att leva i, liksom, i en lugn. För det är så
det jävla funkar ju. Man blir tyst av skam. Det funkar. Det är det som är grejen.
Fuck skammen! Puss och kram.
Puss, puss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.